Ja, jag kommer ju som sagt att predika om utifrån den här texten istället. Och Uppenbarelseboken, det är några verser från de två sista kapitlerna i Bibeln. Och jag vill att ni ska tänka på en sak nu när vi läser det här. Och det är att jag vill att ni ska ha lite extra fokus på riktningarna som beskrivs. För det kommer vara viktigt. Uppenbarelseboken 21, verserna 1-5. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna. Han ska bo bland dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och så tar vi de två första verserna ur kapitel 22 också. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Ja, jag tänkte att jag skulle försöka mig på det, ja, men det, den lilla utmaningen att försöka ge en kort översiktsbild av Bibelns berättelse. Börja lite vid skapelsen. Säga någonting om Jesu död och uppståndelse, vad det betyder. Och sen lägga tyngdpunkten på vårt framtidshopp, den nya skapelsen som vi väntar på. Låter det bra? Ja, härligt. Jag tror att, nu ska vi se om vi får igång PowerPoint här. Ja, men titta. Jag har sådana här bilder, de ser lite konstiga ut här. De var mycket snyggare när jag målade dem. Det här är ju, det här är min största konstutställning jag har haft i hela mitt liv. Jag tror att det ibland finns nästan en frestelse när vi läser Bibeln. Att låta berättelser och drama kokas ner till idéer och principer. Ibland kan man nästan undra varför Jesus inte bara gav oss principerna. Kom Bibeln i fel format? Men det är ju så att Bibeln är ju en berättelse och vi måste låta den vara en berättelse. Och det är berättelsen om Guds verk genom historien. Berättelsen om en närvarande och aktiv Gud. Och vad är det då för berättelse? Jo, den börjar förstås med skapelsen. Gud skapar himmel och jord. Och här tycker jag ju att det är spännande. Ni som känner mig lite vet att jag har pluggat fysik de senaste 6 åren. Och jag tycker ju att det är otroligt spännande och häftigt att det finns en sån resonans mellan Bibelns berättelse och vad den moderna vetenskapen har kommit fram till. Jag vet inte hur insatta ni är i Big Bang-teorin. Det här med att tid, rum och materia uppstår vid ett givet ögonblick. Allting som finns har kommit till synes ur ingenting. Och det kan man ju tycka är precis det som man kan läsa om i Bibeln. Men det vi läser i Bibelns första kapitel är ju inte en laborationsrapport som beskriver exakt hur allting har gått till naturvetenskapligt. Utan det finns ett annat ärende. Och det som beskrivs i Bibeln är en tempelinvigning. Det här är någonting som teologer som sysslar med Gamla testamentet har börjat betona mer och mer, verkar det som. Vi har 6 dagar där det fylls med innehåll. Och det sista som händer är att en avbild av guden placeras på den viktigaste platsen. Det är en tempelinvigning. Eden är ett tempel, Guds boning på jorden. Och när människan då får i uppdrag att lägga jorden under sig, så är det uppdraget att sprida Eden. Att skapa ett globalt Eden. Men människan väljer en annan väg. Syndafallet. Och som tur för oss så ger ju inte Gud upp där. Utan han utväljer Abraham. Och det finns ett löfte om att genom Abraham ska alla folk välsignas. Genom Israel för världen. Och Gud sluter ett förbund. Om Israel håller det här förbundet så kommer det leda till välsignelse. Både för dem och för alla andra. Men om Israel bryter förbundet så kommer de istället råka ut för förbannelse och exil. Och det är förstås precis så det blir. Men Gud ger inte upp där heller. Han väljer att själv bli människa och uppfylla förbundet. Han avrättas på ett kors men uppstår igen. Ni känner att det går fort, jag kommer nog hinna med det här. Då är frågan, det här med Jesu död och uppståndelse, vad betyder det egentligen? Då finns det en teolog som heter N.T. Wright som jag uppskattar väldigt mycket. Och han har skrivit så här då. Trots 1000 påsksalmer och 1 miljon påskpredikningar så säger uppståndelseberättelserna i evangelierna aldrig Jesus uppstår, därför finns det liv efter döden. Än mindre, Jesus uppstår, därför ska vi komma till himlen när vi dör. Nej, i den mån händelserna tolkas har påsken en inomvärldslig nutida betydelse. Jesus är uppväckt, så han är Messias, världens sanna herre. Jesus är uppväckt, så Guds skapelse har börjat och vi, hans anhängare, har ett jobb att göra. Jesus är uppstånden, så vi måste bli hans budbärare, förkunna hans herravälde för hela världen och vara med och se till att hans rike får komma på jorden så som i himlen. Evangeliernas bild är alltså inte Jesus uppstod från de döda så det finns liv efter döden, utan Jesus uppstod från de döda så han är världens kung. Och lärjungarna går ju ut och berättar det här. Berättar att världen är en annan plats. Världen har fått en ny ledning. Det finns en ny chef. Efter att Jesus har dött och uppstått så säger han: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Någonting har hänt. Världen är en annan plats. Och när de skriver ner de här berättelserna och berättar om det som har hänt så kallar de det för evangelier. Och ett evangelium, det betyder glada nyheter. Och de som tog emot ett evangelium, det var kanske inte första gången de gjorde det. De hade varit med om det här innan. Det brukade nämligen vara så att när det blev en ny kejsare så gick det ut ett evangelium. Och det här evangeliet, vad var det då? Jag kan ju berätta vad det inte var. Det var inte att någon gick och sa: om du vill och känner för det så kan du få ha Augustus som din personliga kejsare. Så var det förstås inte. Det de sa, det var ju snarare: nu är Augustus kejsare. Oavsett om du tror på det eller inte. Oavsett om du tycker om det eller inte. Det är så världen är. Och att evangelisera, det är att förkunna Jesus som herre. Och det skiljer sig från ett lägre alternativ. Och det är att presentera Jesus som ett bättre andligt alternativ. Och här tror jag att det ibland kan bli så att vi som kyrka presenterar Jesus som ett bra alternativ. Eller som ett gott råd. Vi kanske säger att ja, men om du sätter din tillit till Jesus så kommer du få ett bättre liv. Eller du kan få frid. Du kan uppleva att någon älskar dig. Och alla de där sakerna är ju sanna. Men det är bara en aspekt av de här goda nyheterna. Det blir lite som att vi säger uppmanar någon att avstå skräpmat och alkohol, de kommer få ett bättre liv. Det är förstås sant, men det är ju, alltså, det är ett gott råd. Men evangeliet om Jesus är någonting mer än goda råd. Paulus budskap, det handlar om hur den enda sanna guden förändrar världen radikalt och för alltid. Och det som är viktigt här, det är att man kan sätta sig och diskutera fördelar med en religion eller ett moralsystem eller en filosofi. Men en nyhetshändelse diskuteras ju på ett helt annat sätt. Antingen så har den hänt eller så har den inte hänt. Om den har hänt, antingen så betyder det vad folk säger att det betyder eller så gör det inte det. Och det vi möter i Nya Testamentet, det är att de berättar om att en världsomvälvande händelse har hänt. Ja. Då går vi vidare. Vi ska komma lite mer till framtiden här. Vi är ju i den här tiden när kyrkan har uppdraget att förkunna Jesus och berätta de här goda nyheterna att världen är en annan plats. Men vad är det som väntar oss i framtiden? Vad händer när vi dör? Här finns det lite olika synsätt i samhället. Vissa tänker sig att existensen upphör med det sista andetaget. Andra tänker kanske på något lite mer romantiskt sätt, att man blir förenad med kosmos, kanske lite så här New Age-aktigt. Och sen finns det ytterligare andra som tänker sig någon slags att de döda kanske finns kvar som någon form av spöken, någon sån här andevärld som finns lite parallellt. Jag vet inte hur många av er som kollade på de här Andarnas rike, den här SVT-serien. Där fick man följa en massa personer och lyssna på. Det verkar vara ganska stort i Sverige att folk går till medium och sånt där och tänker att det finns spöken som är sådana som de känner som har dött och sådana där saker. Alla de här synsätten finns. Men vad är då det kristna synsättet? Här tror jag att kyrkan ofta har pratat om det kristna hoppet som att själen lämnar jorden för att komma till himlen. Ibland så har det kombinerats med någon slags jordens undergång utifrån lite så här häftigt språk i Uppenbarelseboken. Vi har salmer i vår salmbok, till exempel Levi Petrus som skrev när himmel och jord må brinna. Man kan tycka att det här kan passa på något sätt i någon tid av klimathot. Men det här talet om ny himmel och ny jord, som ofta tolkats som att det gamla, det som finns nu, ska gå under. Det finns på två ställen i Bibeln. I andra Petrusbrevet 3 och Uppenbarelseboken 21 som vi läste. Och det här är en församling som är välsignad med många pastorer som kan sin grekiska. Sneglar lite här. Ni får förstås bekräfta det här eller ta ett snack med mig sen. Men som jag har förstått det så har grekiskan två ord som betyder ny. Det ena är neos, som är att någonting är kronologiskt nytt. Det har precis börjat existera. Och det andra är ordet kainos, som är att någonting är kvalitetsmässigt nytt. Alltså det är som nytt eller förnyat. Och på båda de här ställena så använder författarna konsekvent ordet kainos. Överallt i andra Petrusbrevet 3 och på Moseboken 21. Och det verkar alltså betyda förnyad. Och i Petrus andra brev så jämförs ju det här med syndafloden, som ju inte innebar att jordklotet förintades, utan en radikal nystart för den befintliga skapelsen. Jag ser att Per kollar förvilt i sin telefon. Så att... Ja, kanon. Och jag tänker att det här hänger ihop med hur vi ser på frälsningen. Är vi så att vi ska räddas från världen eller räddas till världen? Det är ju så att profetböckernas bild och det framtida hoppet, det är att Gud kommer tillbaka. Att skapelsen ska bli vad den var tänkt att vara. Det finns används bilder som att regn och skörd ska komma i rätt tid. Att lejon ska leka med lamm. Uppenbarelseboken gör en massa kopplingar till Edens lustgård. Livets träd som ger frukt 12 gånger om året, läste vi om. Romarbrevet 8, som är kanske det intressantaste kapitlet i Bibeln om det kommande hoppet. Det handlar om att skapelsen ska befrias, inte att den ska förstöras. Och det här hänger ihop med nästa del här. Vem är det egentligen som kommer till vem? Vi kan tänka oss ett scenario här. Tänk dig att du skulle få ett brev från USAs president. Och han bjuder in sig själv och bo i ditt hem. Men i din entusiasm så läser du fel och antar att han bjuder in dig till Vita huset. Så du sätter dig på första plan till Washington. Det blir jättetokigt. Riktningen spelar roll. Men jag skulle vilja påstå att det är nog ungefär så här kyrkan har gjort med Bibeln. När Jesus lär sina lärjungar att be, så säger han till dem att be: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Inte låt oss lämna det här för ditt rike, utan det är hans rike som ska komma. Och här har vi ett pedagogiskt problem. Vi har psalmboken. Nu ska jag faktiskt, vi kommer sjunga en psalm här senare som har just det här problemet. Psalm 172, jag satt och läste den precis här innan, så det här är ett improvisationsinslag. Den börjar: de ska gå till den heliga staden. De ska samlas i himlen en gång. Och andra versen börjar: de ska minnas den grönskande jorden. Vi ska bort ifrån jorden till, och vi ska gå till det himmelska Jerusalem. Det är det vi läser i psalmboken. Och det här kan kännas väldigt bra, alltså för att alla de här orden finns ju i Uppenbarelseboken 21, till exempel där med det himmelska Jerusalem och sådana saker. Men det som står där är ju tvärtom. Det var här jag ville att ni skulle vara lite uppmärksamma förut. Det som beskrivs är det himmelska Jerusalem. Det är inte vi som går dit, utan det himmelska Jerusalem kommer ner ur himlen till jorden. Det kommer till oss. Det står också ordagrant: Guds tält står nu hos människorna och han ska bo hos dem. Det är inte vi som ska slå upp våra tält hos Gud och bo hos honom. Det är Gud som kommer till oss. Psalmboken, alla ord är rätt, men riktningen är utbytt. Budskapet blir tvärtom. Vad händer då när vi dör? Gled jag ifrån lite. Det jag kommer påstå här, det är att det är inte att själen lämnar jorden för att komma till himlen. Utan det vi väntar på är en kroppslig uppståndelse. Thessalonikerbreven talar om de döda som sovande, som väntar på att få vakna. Och första Korinthierbrevet 15, som kanske behandlar det här mest i detalj, ett helt kapitel som bara handlar om uppståndelsen. Underbart. Budskapet här skulle nästan kunna gå att sammanfatta som: på samma sätt som Jesus uppstod fysiskt från de döda ska vi också göra det. Vi ska få kroppar som hans. Fysiska kroppar som går att ta på, men som ändå är helt annorlunda de vi har nu. Om man för 2000 år sedan letade efter personer som trodde att själen ska lämna kroppen för en tidlös, immateriell tillvaro i en himmel långt borta, så skulle den beskrivningen passa på lärjungar till Platon och senare gnostiker, men inte på Jesu lärjungar. För de kristna väntar på en ny tidsålder och en kroppslig uppståndelse. Vi ska inte räddas från jorden, vi är skapade för jorden. Än en gång, N.T. Wright, han skriver så här: det judiska hoppet är unikt. Det finns ingenting i litteraturen i Grekland eller Rom som på minsta sätt motsvarar det vi finner i Jesaja och Saltaren. En värld fri från mänsklig orättvisa och våld. En värld där hav och berg själva gläds åt en ny uppfyllelse. En värld där alla människor kommer att fira att allt äntligen har rättats till. Hur slutar då berättelsen? Himmel och jord förenas i ett bröllop, är det som Johannes skriver. Han skriver: det himmelska Jerusalem sänks ner som en brud smyckad för sin man. Och det här kan man ju då förstå som att Guds dimension och människornas dimension äntligen ska få överlappa helt. En upprättad skapelse där allt är som det ska, där det inte finns någon ondska och lidande. Och det jag skulle vilja uppmana er, det är att inte förandliga det här. Alla Bibelns beskrivningar av det hopp som vi väntar innehåller tid, rum och materia som en del av Guds goda skapelse. Vi kan läsa den där sista versen där som vi hade tidigare, Uppenbarelseboken 22. Tänk på det, tid, rum och materia. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, står livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Det är bara en av många verser. Alltså, Bibelns bild handlar då om att projektet jorden slutförs. Gud uppnår sina syften. Han räddar sin skapelse, ställer allt till rätta och det ska bli ett globalt Eden. Gud kommer alltså inte slänga den här skapelsen i en papperskorg och satsa på någonting annat. Och det här skulle jag vilja säga är ett så otroligt mycket mer storslaget hopp. Det är inte bara själar som ska räddas, utan hela skapelsen. Det är ett hopp för den här världen. Och det skulle jag vilja skicka med er. Jag avslutar med att be. Tack Gud för din fantastiska skapelse och hur den vittnar om dig. Tack för att du älskar oss så mycket, att du själv blev människa, att du dog och uppstod för oss. Hjälp oss som kyrka att förkunna det som goda nyheter och inte bara goda råd. Och tack för att din uppståndelse är början på ditt nya projekt. Inte att rycka bort människor från jorden till himlen, utan att kolonisera jorden med himlens liv. Vi ber att ditt rike ska komma på jorden så som i himlen. Tack för Bibelns löften om skapelsens upprättelse. Och hjälp oss som kyrka att förmedla det hoppet i en tid av klimatnödläge. Tack för att du inte ger upp den här världen, utan att du fullföljer dina planer. Tack för att vi inte har ett hopp bortom världen, utan ett hopp för den här världen. Amen.